Det är inte att man ska bli någon slags superstar inom någonting, utan mer att man ska kunna fungera så bra som man själv vill.
Man ska kunna sova bra och känna sig pigg och frisk och kunna välja det man ska kunna klara av.
Det handlar ju om att förstå sig på sin egna kropp och kanske lära sig lite tänket, alltså hur det funkar rent fysiologiskt och biokemiskt, neurokemiskt, för att kunna översätta det till sig själv.
Hej och välkomna till podcasten Hälsa för ohälsosamma. Idag ska vi tala om biohacking. Och ja, ni hör att det inte riktigt låter som det brukar. Och det är för att det är jag som är programledare nu och heter Fredrik Nyström. Som pratar lite mer östgötska än vad ni kanske är vana att höra. Jag är vardagsvis professor vid Linköpings universitet och undervisar bland annat läkare när jag inte själv forskar. Och jag är också arbetar som läkare. Under våren 2022... kommer det vara jag som programledare den här Hälsa för ohälsosamma podden istället för David Eberhardt som nu tar en paus på ett år. En annan nyhet är att vi nu samarbetar med den nystartade tankesmedjan EPI, Environment and Public Health Institute. Den leds av Kristoffer Fjellner. Jag har Kristoffer med över telefonen. Hej Kristoffer!
Hej Fredrik!
Jag vet att du varit med här i podden tidigare och nu har du, eller ni, tagit över hela podden.
Ja, det är ju fantastiskt roligt. Jag fick förmånen att vara med och starta en ny tankesmedja som heter Environment and Public Health Institute. Och då tyckte vi att just den här podden passar som hand i handske i det uppdrag vi vill göra.
Ja, det låter ju förträffligt. Vad är det som det innebär att starta en tankesmedja då, säger jag, som inte egentligen förstår alls vad det begreppet innebär?
En herrans massa jobb, men också en herrans massa roligt är det vad det innebär. Nej, men det är, en tankesmedja är ju egentligen någonstans gränslandet mellan forskning och utveckling och att söka nya idéer å ena sidan och å andra sidan att försöka påverka samhällsdebatten och samhällsdiskussionen. Så att det är ju någonstans i gränslandet mellan forskning och opinionsbildning där vi verkar.
Implementering som det heter då inom universitetsvärlden kanske, att det faktiskt blir verklighet det man forskat fram då delvis, låter det som.
Ja, och att försöka se till att jag har ju ägnat mig åt politik väldigt stor del av mitt liv och kan väl ibland vara lite frustrerad över att politiken missar väldigt mycket av, tycker jag, spännande idéer och andra perspektiv, och att då se till att man hittar en arena eller skapar en aktör som på något sätt kan föra in nya och lite andra perspektiv på hälsofrågorna i det här fallet, tycker jag, var ett av skälen till att vi vill starta den här tankesmedjan.
Men då undrar man ju vad du tycker är de viktigaste frågorna inom hälsa, eller vad ni tycker. Kan du svara på det kort?
Ja, det är svårt att göra kort, men en grundläggande idé som jag egentligen tror vi har som utgångspunkt och som driver oss, det är väl egentligen föreställningen att mänsklig utveckling, teknisk utveckling, individers fria val, fri företagsamhet betraktas ofta som liksom hot mot vår hälsa eller det som står i vägen för hälsan. Att om man bara kunde lägga människors liv till rätta eller planera saker och ting ovanligt bra och få människor att göra som man har planerat, så blir allting, då blir vi alla hälsosammare. Men vi har nog någonstans föreställningen att en god folkhälsa, det börjar liksom inte uppifrån och ner eller utifrån och in, utan väldigt ofta inifrån och ut och nerifrån och upp. Och att det snarare är just utveckling, fri företagsamhet, människors fria val som kan lösa många av de stora hälsoproblem vi står inför, snarare än att det utgör hot mot vår hälsa. Så att det är liksom ett perspektiv snarare. Sen kan ju det tas uttryck i massa olika saker. Vi hade en jättespännande diskussion som vi inte vet nödvändigtvis om det blir någon rapport eller om det blir någon ny skrift från vår sida. Men till exempel i synen på det här med vaccin och vaccinbevis. Vilket ansvar har den egna individen för det? Och kan man använda den egna individens känsla för ansvar och egna intresse för att främja en god folkhälsa? Eller snarare så att man ska tvinga människor på olika sätt, och vad tror man är mest framgångsrikt. Så att det finns många olika aspekter, tror jag, på många olika delar av hälso- och folkhälsoområdet där synen på människan och människans, den individuella människans roll i folkhälsan är helt avgörande för vilket utfall man får också.
Det passar jättebra med faktiskt vad jag tycker. Jag tycker inte man ska bestämma över folk hur de ska göra till vardags med sin träning och sin kost. Och det passar väldigt bra ihop med ämnet här för idag också till biohacking sen, som ger mycket mer individualiserat synsätt. Det är bara en kvarvarande fråga där som känns viktig i sammanhanget, och det är ju var pengarna kommer ifrån för EPI. Ja. Det är ändå viktigt med avsändare ihop med vem som står för kalaset så att säga.
Nej, men jag fick ett generöst grundanslag från stiftelsen Fritt Näringsliv för att grunda Environment and Public Health Institute. Och, stiftelsen Fritt Näringsliv är en stiftelse som någon gång i tiden har blivit grundad av, tror jag, Svenskt Näringsliv, som satte ett antal miljoner i en fristående stiftelse, en oberoende stiftelse, till att just främja idéutveckling kring med fri företagsamhet, och de har finansierat ett antal olika projekt och ett antal olika tankesmedjor och annat. Men de har finansierat en tidning som heter NIO, och de har finansierat en organisation som en tankesmedja som är känd som heter Timbro, och ett antal olika initiativ just för att skapa idéutveckling kopplat till fri företagsamhet och ett fritt samhälle.
Mm. Nej, men det låter ju väldigt fritt och trevligt.
Det är väldigt, väldigt roligt ska jag säga. Mycket, mycket jobb, men också utvecklande.
Det var en jättebra presentation tycker jag. Lite klarare är det för mig. Så jag känner mig redo att gå över till nästa del i det här programmet. Och det är att prata biohacking med faktiskt min doktorand. Vilket inte ska egentligen spela så stor roll mer här än att jag kanske just fick hit. Martina Johansson är ju då expert på biohacking och har skrivit flera böcker i temat. Jag måste säga att trots att jag forskar på liknande områden så är det just det här specifika synvinkeln kan inte jag så mycket om. Så det blir alldeles utmärkt att få diskutera det här med dig, Martina. Kul att du kunde ta dig från Göteborg och att tåget funkar.
Ja, det är jättekul att vara här.
Mm. Ja, det är kul att se dig. Vi ses ju mest på nätet annars när man försöker att fungera i universitetsvärlden numera sen allt blivit corona-infekterat. Men det här är min mjukstart då som podcastledare i Hälsa för ohälsosamma. Och jag har ju min mycket rutinerade producent Marie Söderqvist som tittar på mig, inte strängt utan faktiskt ganska vänligt här, även om jag nyss blev underkänd i några av mina formuleringar. Jag är dålig på att läsa innantill. Men hon har gjort 75 sådana här avsnitt ihop med David Eberhardt, så det är ju en bra i sammanhanget vana vid hur det här ska fungera. Hon kan ju klippa när jag gör bort mig för mycket också. Så välkommen hit, Martina Johansson.
Tack så mycket.
Biohacking-expert. Och du är ju civilingenjör.
Jag i grunden är civilingenjör. Och så på äldre dagar så blev jag doktorand också.
Ja, jag är väl nästan dubbelt så gammal som du, så jag vet inte hur många äldre dagar jag ska räkna in på mig själv då. Jag tycker ju inte att du är gammal, och du har haft en fantastisk fart i din verksamhet, och det är ju jättekul att börja den änden tycker jag, som du gjort, att först på egen hand hålla på och leta information och faktiskt till och med att skriva böcker som säljer bra och fått mycket uppmärksamhet, och sen som du presenterade för mig en gång i tiden då, tänker att du verkligen skulle försöka forska på riktigt, och du har ju kommit jättelångt där. Du är ju, jag får väl erkänna att det hade med att du var civilingenjör att göra som jag gärna antog dig som doktorand, för att du kan ju räkna och begriper ju det här. Jag har väl inte så jättegod vana av att mina läkare som jag handlat nu ett antal till att doktorera är sådär jätteduktiga just på mattebiten. Vi är mer humanister brukar jag säga, vi medicinare. Så att det är jättekul att du har båda de benen i fötterna på plats i det krångliga temat då,
ja,
som biohacking innebär tycker jag. Du har ju kommit halvvägs i din avhandling redan, eller kanske drygt till och med. Men du har då skrivit flera böcker, och ja, det är kanske nästan bättre att du själv säger vilka de är kan jag tycka, än att jag försöker rabbla upp dem, för jag får ju absolut erkänna att jag inte läst dem.
Nej, alltså, jag har skrivit ett gäng böcker på de senaste åren. Den senaste heter Handbok i biohacking, lämpligt nog. Och före dess så hade jag skrivit en bok om hormoner som heter Hormonstark, som är ett konglomerat av ett gäng andra böcker som jag skrev för några år sedan som också är på hormontemat. Och före dess så riktade jag in mig ganska mycket på lågkolhydratkost. Det var lite så jag kom igång med skrivandet, att jag intresserade mig för egen del i lågkolhydratkost och tyckte att det saknades en del lite mer vetenskaplig information om hur det faktiskt fungerar med low carb, varför det fungerar, varför det var så himla många som ville hoppa på det och fick resultat och varför andra inte gillade det och inte fick de resultaten som utlovades. Så att jag skrev ett gäng sådana böcker också, men nu har jag lämnat kostfältet ganska mycket och vill rikta in mig mer på fysiologi, endokrinologi och den biten, metabolhälsa. Men jag skulle inte vilja kalla mig för expert, utan mer på sociala medier är jag mer av en inspiratör. Och jag tycker om att inspirera mina följare och läsare till att lära sig själva. För jag kan inte lära dem allting, utan jag kan ju bara lära mig så mycket som jag förstår och förmedla det.
Nu pratar du med en endokrinolog då, men det kanske du visste. Det är ju min specifika subspecialitet. Jag är ju svag för det. Hormoner är ju roligt och endokrinologi är ju läran om våra inre producerade hormoner. Och det är ju verkligen spännande.
Det är det.
Det måste man ju säga. Det är ett kul ämne, även om jag börjar känna att jag också kommit och blir ganska senior där och känner att jag kanske vill byta till något mer lättbegripligt. Men du har ju skrivit då specifikt om hormoner och biohacking i det sammanhang. Men kan du förklara för mig då, vad menar du egentligen med biohacking?
Ja, alltså jag skulle vilja definiera det lite som självförståelse. För det är väldigt individualiserat. Det handlar ju om att förstå sig på sin egna kropp och kanske lära sig lite tänket. Alltså hur det funkar rent fysiologiskt och biokemiskt, neurokemiskt. För att kunna översätta det till sig själv. Så att man ska kunna göra en analys av sig själv, hur man själv fungerar. Så att man ska då kunna gå åt rätt håll när man gör livsstilsförändringar. Och veta ungefär vilka ändringar man skulle behöva göra för att kunna må bättre.
Men då behöver man egentligen någon slags mätdata för att komma vidare. Det är ju, och är det det som kopplar till att man åtminstone kanske då gärna mäter blodsocker och kanske till och med ketoner om man är intresserad av det?
Alltså många gör ju det. Många tycker ju om att mäta och jag har gjort väldigt mycket sånt själv. Men sen så brukar jag också rekommendera det subjektiva, att kunna bara titta på sig själv och kunna känna in också väldigt mycket. Att man behöver kanske inte massa blodtester som man inte själv kan tolka eller massa gentester. Jättesvårt att förstå någonting av det. Kan vara intressant att koppla på sig en CGM, en sån här kontinuerlig blodglukosmätare, som nu mer och mer finns för kommersiellt bruk. Men,
och privat bruk,
ja. Ja, precis. Men alltså, det är ju ingenting som man måste för att ägna sig åt biohacking, skulle jag säga.
Vad ska man ha för ledstjärnor när man ska hacka sitt biom då?
Jo, men jag tycker att man ska försöka förstå sig på lite hur man mår. För att många i dagens samhälle mår ganska dåligt utan att de själva kanske är medvetna om det. Sover dåligt, kanske sovit dåligt i decennier och vet inte riktigt hur det känns att vara utvilad. Kanske vana vid att gå med värk länge. Alltså de här diffusa grejerna där man är någonstans i gränslandet mellan frisk och sjuk. Man är liksom inte sjuk så att man behöver sjukskriva sig. Men man är heller inte så frisk som man kanske skulle kunna vara.
Är det det som är att bli den bästa versionen av sig själv då som man liksom ska sträva efter?
Ja, alltså det låter ju lite så här klyschigt att säga sådana saker. Men det är väl det man siktar på. Man vill ju ändå kunna fungera på topp och maxa ut sin egna potential.
Maxa ut sin potential. Det låter ju mer som man ska lyckas inom någon träningssväng. Det är det väl inte riktigt.
Nej.
Du menar mer att man ska kunna sova bra och känna sig pigg och frisk och kunna välja det man ska kunna klara av.
Ja, precis. Jag menar, om man då går genom livet i en dimma för att man har svåra sömnproblem till exempel, då kanske man inte tar sig an de utmaningarna som man hade kunnat ta sig an. Man kanske inte pluggar så bra, det kanske går sämre på jobbet. Så det är lite det jag menar. Det är inte att man ska bli någon slags superstar inom någonting, utan mer att man ska kunna fungera så bra som man själv vill.
Men där är det verkligen knepigt med just ketogen kost och sånt som du ändå börjar med i dina böcker. Alltså. Mm-hmm. För det måste jag säga, det är ju väldigt obeforskat som vi båda är medvetna om egentligen. Det är ganska nytt. Det har mest använts på, och det är ett helt annat spår, under en längre tid så är det ju barn med väldigt svår epilepsi där man har visat flera gånger att det faktiskt kan ibland få dem att bli helt anfallsfria, vilket är ganska anmärkningsvärt. Och trots det, det var så svårt för Livsmedelsverket och de har accepterat att det kan vara bra att skippa kolhydrater även om man kan ha sånt extremt tydligt exempel på att det kan göra nytta. Men jag upplever ju, som ju jobbar med diabetespatienter, att det är enormt individuellt det här med hur man tycker sig trivas med eller utan kolhydrater.
Mm-hmm.
Kan du hålla med om det?
Ja, så
en del kan inte tänka sig en så kolhydratfri kost som ketogenkost är.
Nej, alltså, nej, vissa tycker nog att man späker sig lite väl mycket om man tar bort kolhydraterna. Men man får väl väga det lite mot vad man har att vinna på det. Jag menar, vissa mår ju direkt bättre. Medan andra kanske inte gör det. För mig var det så att jag gick ganska snabbt över till en strikt ketogenkost. Ja, bara för att jag jag mådde bättre helt enkelt. Och då var ju inte valet så svårt. Medan för andra kanske det inte är lika tydligt att de kanske upplever att det här var ju inte så bra för just mig. Och kanske ändå fortsätter ju med det under lång tid trots att det inte riktigt funkar. För att de kanske hoppas på viktminskning och sådana saker. Och det är inte för alla helt enkelt.
Nej, men du kanske får bli den som definierar vad innebär egentligen en ketogen kost till skillnad från en lågkolhydratkost. Det är nog bra om vi tar upp det för att det är lite luddigt också individuellt. Men det finns ändå ganska tydliga definitioner på vad en ketogen kost är i realiteten om man mäter prover till exempel skulle jag säga.
Ja, jo, det är många som inte känner till begreppet keto, och vad jag tänker på när jag säger ketogenkost, keto och ketos, det är att man äter huvudsakligen fett, väldigt mycket fett för att få kroppen att drivas på primärt fett. Fett och ketoner då, ketonkroppar som bildas av levern i frånvaro av kolhydrater helt enkelt. Medan en låg kolhydratkost, low carb, där har man i princip bara dragit ner lite på de värsta kolhydraterna, som man kanske äter mindre bröd, pasta, ris. Men man kanske ändå behåller lite rotfrukter och lite sådär. Och då kan man ändå få det till en ganska så vettig lågkolhydratkost.
Mm. Ja, jag tycker nog att det är ungefär så enkelt ett ketogenkost. Men det kanske från det mer medicinska perspektivet. Det är ju när man påvisar att man har ketoner i blodet. För de går ju om att äta kort och gott. Så då har man uppnått ketos.
Mm-hmm.
Och det är väl lite Att man alltså producerar de här små korta fettsyrorna som alldeles utmärkt går att bränna istället för, verkligen bokstavligen bränna istället för kolhydrater, till och med hjärnan när man får vänja sig ett tag då.
Ja.
Det tar väl ett par dagar om jag, det är lite svårt att säga, men efter ett par dagar så börjar ju faktiskt nervsystemet också kunna leva på ketonerna. Och en del tror jag att de är bättre. Jag vet inte hur du är intresserad av det, för en del, det finns ju en del studier på gång nu om att man tror att det kan hjälpa till vid Alzheimer.
Ja, jag förkovrat mig lite i den typen av studier, både hjärtpatienter där man har tittat på hur det kan påverka ett skadat hjärta, Alzheimer-patienter, väldigt intressanta studier där.
Ja, för där tänker man sig ju att och man har väl lite belägg för det, att centrala nervsystemet som annars helt lever på socker under vanliga förhållanden och bara kan ta in glukos egentligen och använda som energi, men att det är försämrat faktiskt vid Alzheimer sägs det.
Mm-hmm.
Och att då det skulle kunna kompensera så att säga med ketoner, har du förstått det så också? För att de lättare tas upp då en helt annan väg än vad socker tas upp i nervsystemet.
Definitivt, och när jag tittat lite på de här studierna så ser jag att ett problem då som kanske inte alltid ger ett så tydligt positivt resultat till den ketogena kostens fördel, det är ju att den är väldigt svår att följa för många. Och det är många som tyvärr hoppar av de här studierna för att det är en för stor uppoffring att förändra kosten på det radikala sättet som krävs. Och det förtar ju också lite kanske nyttan med en sån kost rent medicinskt, eftersom det kan vara väldigt svårt att rekommendera.
Följsamheten blir så dålig så att det är ganska ointressant att försöka rekommendera den. Ja. Det är ju det typiska problemet i nästan all påklistrad rekommendation om någon livsstilsförändring.
Mm.
När den kommer uppifrån, som vi pratar om med våran sponsor här, så är det ju inte så lätt för folk att ändra sig. Om de inte kommer då från de själva som är biohacking är tänkt att vara, om jag förstår det.
Japp.
Ja, men är det inte ungefär så?
Jo, det måste komma inifrån ett eget initiativ och egen nyfikenhet. Och att man också har lite tålamod och är beredd att lära sig hur det funkar. Och att man är beredd på att det kanske är lite obekvämt ett tag.
Och man måste också vara beredd på att lära sig och följa det som man då hittar.
Ja.
Även det kan ju vara svårt. Det är ju många som upplever att de tycker de blir friskare om de joggar lite varje dag.
Ja.
Eller ett par gånger i veckan i alla fall. Men de slutar i alla fall.
Mm.
Fast de har märkt att de mår bättre av det. Och då hoppar vi kanske över lite, tycker jag, till det här med psykisk ohälsa som du talade om innan. Och jag fastnade väl lite vid det du pratade om, sömn också. Det måste jag säga som doktor, det tycker jag nästan är det hopplösaste att ge råd om.
Mm.
För folk har väl i regel försökt själva hitta olika sätt att kunna klara ut så att de får en bra sömn. Jag tycker det verkligen är jättesvårt.
Jag förstår
det.
Har du
något tips där, tror du? Eller vad riktar du in det på?
Alltså jag pratar ju mycket om sömnhygien och sånt, och det är egentligen väldigt basic tips. Och jag prioriterade väldigt mycket just eftersom jag pluggade på Chalmers många år och gjorde alla fel man kan göra när det kom till sömn. Jag var ganska mörkrädd, så att jag sov med alla lampor tända. Gick och la mig jättesent mitt i natten. Drack kaffe vid midnatt för att kunna vara uppe och plugga hela natten. Och sen kunde jag ändå gå upp ganska tidigt.
Det är ju ett ganska stort kardinalfel.
Ja, precis.
Det får jag väl erkänna.
Ja, så att jag var ju ganska så...
Det var mycket att fixa till som är ganska enkelt kanske.
Ja, precis. Och det borde man ju ha kunnat räkna ut att det där var kanske inte så smart. Men det är ändå ganska många som gör ganska många sådana här kardinalfel när det kommer till sömnen. Och jag menar, sover man dåligt vecka ut, vecka in, månad ut, månad in, till slut så mår man ju ganska dåligt psykiskt. Det kan ju trigga en jäkla massa oro, till och med depressiva symptom, ångest.
Ja, man blir ju fysiskt sjuk. Jag menar, jag håller ju på med dem nu som har en annan form av sömnproblem nu. Det är ju sömnapné när man har andningsuppehåll och snarkar och sånt. Och därför får väldigt dålig sömnkvalitet. Man blir ju jättesjuk av det fysiskt till slut.
Mm.
Det är ju nog verkligen så. Kan man inte sova ordentligt alls så blir man ju till slut sjuk av det.
Ja.
Det är jag övertygad om. Det är en jättestress för kroppen att inte ha ordning och reda på sömnen.
Verkligen.
Men allt annat om psykisk ohälsa som man håller på med nu då, vad tror du är huvudorsakerna till psykisk ohälsa idag som drabbar unga människor som du mer än vad vi tror att de här lite äldre generationerna som jag och Marie tillhör kanske, hon tillhör inte riktigt min generation, men jag som 60-talist tycker väl att det har blivit en ganska uttalad ökning. Och det vet vi faktiskt från statistik också, uppriktigt sagt, för att det vet jag rapporterades för några år sedan. Att från att då ha en enormt liten belastning på sjukvården för sig 25-åringar, så har ju, för det var liksom den tillfälle i livet när man var friskast, så har ju de blivit nästan en ökad grupp istället som söker på för olika besvär i sjukvården. Det är en enormt tydlig skillnad i sjukvårdskonsumtion där, som väldigt ofta hör ihop med psykisk ohälsa.
Ja.
Men har du någon idé om vad är det för mycket datorer och för mycket jämförande på Facebook och alla andra kanaler som inte jag använder som är en huvudanledning här?
Ja, alltså jag började skriva ganska mycket om just psykisk hälsa, för att jag märkte det när jag började skriva om livsstilsförändringar att det fanns ju en ganska stor tröskel till att göra bra livsstilsförändringar, och det var ju den mentala biten som inte riktigt klaffade, att det var just många som hade mycket oro, ångest, depression, också andra psykiska problem, beroendeproblematik, alla möjliga olika problem helt enkelt som försvårade en hälsosam livsstil. Och de här personerna, som du säger, de är ju ganska unga, och jag ingår ju också i den kategorin då som också haft problem, mycket problem med psykisk ohälsa genom åren. Och varför blir det så? Dels så tror jag ju att det finns en stor kostkomponent, måste jag ju säga, för att kosten har ju förändrats ganska mycket de senaste 20-30 åren. Att vi äter annorlunda. Det är mycket mer halvfabrikat, konstiga ämnen i maten. Och många som kanske ändrar kost till att bli vegetarianer och veganer. Inte får i sig alla byggstenar. Det saknas aminosyror, så de kan inte bygga eller syntetisera sina signalsubstanser som de ska. Det blir för lite neurohormoner, för lite serotonin.
Varför ska folk hålla på att bli veganer och vegetarianer så mycket nu idag?
Ja.
Om jag hoppar in lite, för det är något som jag grubblar mycket över själv.
Ja, det... alltså, jag var ju själv vegetarian och sen vegan i många år, i 10 år.
Mm.
Och varför? Jag tror att det var
för det mycket... måste vara en 100-faldig stegring jämfört med när jag gick i skolan alltså.
Ja, jag tror det var mycket propaganda, om man får kalla det så. Att också var jag intresserad av hälsa och jag tänkte att det här måste ju vara det mest hälsosamma. För det säger
och
de
varför
ju.
Det? På vilket sätt ska det vara? Förlåt, ni sa det ju själv att det är svårt att få i sig alla näringsämnen. Och, men det var ju vad du kom fram till senare, förstår jag.
Ja, men jag hade ju ingen kunskap. Jag förstod inte hur kroppen fungerade. Jag förstod inte hur jag själv fungerade. Jag förstod inte varför jag mådde dåligt. Jag förstod inte varför min näring inte var komplett. Och det ser jag ju nu när jag själv undervisar ibland på universitetet till exempel. Då undervisar jag ju personer som är 20-25. Och jag vet att när jag var i den åldern så satt vi där i bänkarna med kanske kaffe och macka liksom. Men nu sitter ungdomarna med nockor, de olika energidrickorna, väldigt stimmiga. Och de kan till och med ha godis och chips och allt möjligt med sig på föreläsningarna. Så att jag upplever att det har liksom eskalerat i vad man tycker är okej att äta till vardags. Så att det blir mycket mer junk food helt enkelt. Och det tror jag kan påverka mycket.
Men den veganska komponenten där då, det är veganska eller vegetariska chips och sånt också då som passar
alltså,
där?
Ja, alltså det passar ju in. Det är ju i alla fall inte kött. Och det var så jag själv tänkte att ja, men det är ju i alla fall inte kött. Så då kan jag ju äta det här. Vad det än är i princip.
Ja, det får mig att tänka på en av de få vegetariska kollegor jag har haft från liksom när jag började läsa medicin, det vill säga att jobba på 90-talet. Då tyckte man att det var väldigt avvikande, men jag minns särskilt att han sa ju aldrig nej till en massa godis. Det tyckte jag var intressant. Men socker då?
Ja, socker.
Nej, men en del blir ju lyckliga av socker. Mm. Det måste väl vara det som ligger bakom det som kallas sockerberoende, som jag personligen inte går med på ett medicinskt beroende. Men alltså, på något sätt är det ju så rusframkallande för en del i alla fall, så att de kallar sig för att vara sockerberoende. Tror du på det?
Alltså det är ju många inom lågkolhydratsfären som hamnar på low carb och ketogen kost för att de klassar sig själva som, de identifierar sig själva som sockerberoende. Och för de tycker att de har samma förhållande till socker som en alkoholist har till alkohol, att det är samma maktlöshet och kontrollförlust. Och det beror ju helt på hur man definierar ett beroende, men om man ska ta det på de parametrarna, liksom att det sker en kontrollförlust, det får stora konsekvenser för hälsan, det här går inte att vända liksom på något sätt överhuvudtaget, utan de blir helt fast i det och det blir värre och värre och eskalerar. Då tycker jag definitivt att det skulle kunna falla inom ramen för ett beroende. Men sen kan det väl säkert vara väldigt svårt att veta var går gränsen mellan ett sockerberoende och en ätstörning.
Nej, visst. Ja, jag bara är ju ganska fast i medicinska terminologin där var ett beroende. Och då ska man ju just ha kanske då hormonella effekter och sånt som går att påvisa om man ska få abstinens och så vidare. Och de kriterierna tycker jag inte det fyller. Jag tycker mer det är någonting som får en att tappa kontrollen, ett sockerberoende och det påverkar ens liv negativt och så vidare. Att man går runt och har det här och man får... Att inte kunna kontrollera sig själv måste ju vara oerhört handikappande. Och det förstår jag att man kan tycka att det är beroendeliknande. Att man äter upp hela påsen som man har framför sig.
Ja,
och sjuk blir man. Jag håller med om allt det, men jag tycker inte medicinskt att det riktigt är ett beroende ändå. Det gör det inte mindre besvärligt. Det är liksom bara en definitionsfråga vad man lägger in i det.
Ja.
Man får ju inte abstinens på samma sätt i alla fall som om man skulle få av ett alkoholberoende till exempel.
Säkerligen inte.
Det
verkar inte rimligt att det skulle ge någon form av abstinens på det sättet. Det är ju ganska omöjligt.
Och det, för mig är det tydligaste tecknet på att man är beroende av förstås alkohol då, till exempel. Det är om man till och med får abstinens. Då har man ju verkligen vant kroppen medicinskt vid den här drogen.
Ja.
Och kroppen reagerar liksom på att nu är den borta och då blir man sjuk av det.
Yes.
Det är ju ganska förfärligt. Men vill du lista 3 stycken stora no-no? Kan du plocka fram 3 saker du tror är något man bör ta bort?
Ja, oj, 3 saker. Mm. Ja, den första jag kommer att tänka på, det är det här med att det är många som inte tittar på innehållsförteckningen i affären på livsmedel som de köper, utan de går mycket på vad som står på framsidan, om det är någon så här hälsoslogan, att det står att det är nyttigt, istället för att bara vända på förpackningen och titta på vad är det i det här egentligen. För att väldigt många livsmedel som marknadsförs som hälsosamma innehåller jättemycket konstgjorda ämnen och kanske...
Och vilka då då? Hur måste du hjälpa till här?
Ja, jag tänker kanske främst på att de innehåller väldigt mycket kolhydrater, väldigt hög andel kolhydrater. Kanske en hel del färgämnen, konsistensgivare, kanske olika former av stärkelse och ämnen som man kanske inte hade tänkt sig att få i sig om man vill vara hälsosam. Det kan ju se ut som, ja, även på typ vegetariska produkter, där kan man ju se att det är väldigt lång lista på grejer. Och jag brukar tänka att om ett livsmedel har en innehållsförteckning som är längre än 5 ingredienser, då börjar det bli liksom lite konstigt. Jag tycker ju man ska sikta på livsmedel som kanske inte ens har en innehållsförteckning. Om man tittar på broccoli till exempel, eller ägg, eller en fisk. De behöver ju ingen innehållsförteckning. Man ser ju med en gång vad det är.
Ja, det kan man ju undra om en del odlade fiskar idag egentligen. Kanske de skulle behöva ha innehållsförteckning på antibiotika och sånt som har varit. Men det är kanske lite, det kan man ju inte skriva direkt. Men jag tänker på det, och det får jag väl erkänna. Jag tänker kanske inte på det på broccoli, men när det gäller frukt. Är inte du fundersam över det ibland? Så besprutat som så mycket av det.
Jo, alltså,
det står inte heller innehållsförteckningen riktigt. Vad det har utsatts för man tänker sig att det försvunnit bort. Men det vet man ju inte säkert egentligen.
Ja, det är en bra poäng. Jag skulle ju nog inte, nu äter jag inte frukt överhuvudtaget, men jag skulle nog inte köpa importerade frukter som har färdats långväga. Det känns som att de kan vara ganska så gifttunga. Mm.
Det är självklart för mig att du inte äter frukt eftersom det är kolhydrater i. Stämmer den uppfattningen?
Ja,
jag har.
Ja. Precis. Mm.
Och där är väl vi väldigt överens, tror jag. Det vet jag ju eftersom vi pratat mycket om det här och forskar på temat att jag tror för oss båda så är ju frukt mest egentligen socker på ett lite mer komplicerat sätt som inte innehåller så mycket viktiga saker för övrigt som man inte kan få i sig på andra vägar om man behöver det.
Precis.
Men bananer då, är inte de ett litet undantag? Jag är själv ganska svag för bananer och vi anses ju äta bland de mesta bananerna per invånare i hela världen här i Sverige, har jag hört någon gång. Bananer innehåller ju faktiskt ganska mycket snällare kolhydrater, egentligen stärker sig faktiskt. Det beror lite på hur mogna de är.
Så och
det,
lite mer näringsämnen också faktiskt.
Ja, jag är så svag också medicinskt för bananer, för det är ju faktiskt en ganska enkel och viktig källa till kalium. Jag har ganska mycket patienter som har låga kaliumvärden och det kan ofta vara mitt fel för att jag ger dem vätskedrivande som de behöver för sitt blodtryck. Men då är det faktiskt mycket kalium just i bananer, så att jag har en förkärlek för dem. Ja. Men du äter inte bananer, det förstår jag. Men
nej.
Jag tror att vi är ganska överens om att för övrigt är ju frukt mest socker egentligen.
Ja.
Och de är ganska artificiella, många frukter nu för tiden som vi pratar om. Kommer utomlands ifrån, skickas långa vägar och man vet inte riktigt hur de produceras när det är den kalla årstiden i alla fall.
Yes.
Men nu har vi kommit till en, det var långa listor där alltså, som var direkt farliga, långa innehållsförteckningar med färgämnen och så vidare. Men du behöver ha 2 no-no till.
Ja, där skulle jag väl säga kanske det här med sömnhygien då, som jag inledde med. Att det här att sitta framför en skärm sent på kvällen, kanske ha starkt vitt ljus ovanifrån som signalerar till ögonens fotoreceptorer att det fortfarande är dag när det kanske är sent på kvällen. Såna enkla grejer som att sänka belysningen, kanske inte ha de här ovanifrån lamporna utan låta dem vara lite lägre, spelar ganska stor roll. Och att om man sitter vid datorn eller mobilen, att man använder en det finns så här blue screen blockers till exempel, appar som dämpar ljuset men också gör skärmarna lite mer röd-orangea, vilket är mer då anpassat för kvällsljus.
Hjälper det alltså?
Ja, det hjälper. Det gör ju att man producerar lite mer melatonin, för att om man har för blått och vitt ljus så kan man trycka tillbaka melatoninproduktionen ganska mycket.
Men hur ska man klara sig i Norrland kring juni då när det är ljust hela tiden?
Ja, där blir det svårt alltså.
Nej, men det var en taskig fråga. Jag har haft en av mina söner som bor där och jag har varit där och jobbat som läkare en gång i tiden. Det blir ju jättekonstigt. Det är väl snarare ett bevis för det du säger. När det är ljust hela dygnet, det blir jättesvårt att få ordning på sömnen då, tycker nog många faktiskt. Och ja. Det är nog ganska naturligt, kort och gott.
Ja, precis. Att man kan väl förkorta det till att respektera den cirkadiska rytmen. Att inte, jag menar, det är ju vetenskapligt bevisat att till exempel skiftjobbare lever betydligt kortare. På grund av att de missar så mycket viktiga delar av sömnen.
Men med cirkadisk rytm, då tänker du ju igen på hormonerna och sånt som ju faktiskt är, ja. Produceras med en viss klocka.
Precis.
Egentligen. Och det är ju det som är jetlag ju. Mm-hmm. Att när man tydligt bryter mot sin klocka väldigt abrupt.
Ja, och jag menar testosteron produceras under natten hos män i pulser och även tillväxthormon och
sånt. På morgonen.
Ja, precis.
Det är en ordentlig puls i regel på morgonen.
Ja. Så, och det vill man inte missa.
Hormoneffekterna är ju enorma så.
Ja.
Och det är kanske allra tydligast, tror jag, är ju kortisol, alltså stresshormonet kortisol som stiger på morgontimmarna och som är som högst när man vaknar.
Mm-hmm.
Och det blir man ju pigga av kort och gott.
Ja.
När man ger folk höga doser kortison så blir de ju pigga under en period. Sen går det över i sin motsats så att säga. Så det håller jag helt med om. Men du menar att man ska leva väldigt regelbundet egentligen då?
Ja, jag tycker ju det. Jag tror att kroppen mår bäst av det.
Det tycker jag med. Ja. Vad gör man med de som har 24,5 timmars dygn då?
Alltså jag vet inte om jag tror riktigt på det där. Alltså. Jag är lite skeptisk.
Det gör jag.
Alltså du tror på det?
Ja.
Alltså, okej.
Okay. Ja, alltså,
är du att en
del...
själv?
Absolut inte. Jag är precis tvärtom. Men numera blir jag väckt 6:10 brukar jag gå upp. Fast i morse blir det 5:10 för att hinna hit. Och det accentueras av våran hund. För hon har också ställt in sig på det här. Så när min klocka ringer 6:10 då hoppar hon ner och hämtar en strumpa och sätter den i ansiktet och kliver på mitt bröst. Hon väger bara 10 kilo. Men jag vaknar väldigt tydligt av det där. Och jag är jättefyrkantig med det här. Jag brukar tycka själv att det är nog en av mina personliga biohackingar i sånt fall som funkar väldigt bra. Jag går alltid upp då i stort sett.
Ja, men det är exakt samma med
året
mig.
Året runt så försöker jag se till att jag kommer komma upp ungefär samma tid för att jag har en väldigt tydlig biologisk klocka, men jag tror absolut att det finns de som långsamt förskjuter det här och som hamnar i olag i perioder. Men det är inte mitt område, men jag har inte känt anledning att ifrågasätta att en del har andra dygnslängder och då snarare förlångade, de som blir nattmänniskor och kommer i otid med allting.
Ja, alltså jag ifrågasätter det bara för att jag själv var en sån himla nattmänniska som student och tyckte att jag pluggade som bäst på natten och allting skulle vara på natten hela tiden. Och nu är jag en sån som går upp 5-6 varje morgon, oavsett om det är vardag eller helg.
Du kanske ändrar din dygn. Det är ju jättekonstigt att ha fel tid på klockan egentligen.
Liksom. Ja.
Kan jag tycka rent biologiskt är svårt att fatta att man nu inte ska klara det av efter så här många miljoner år av att cirkulera, att jorden snurrar med den hastigheten gör. Det har den ju gjort väldigt länge, så borde man klarat av att synka det här.
Ja.
Om man tittar på andra djurslag så är det väl ändå helt otroligt hur de kan synka sig.
Verkligen.
Och är det cirkador som kommer ut vart 13:e år samtidigt på några timmar när de kliver upp i jorden, när de har sovit där och flaxar runt i USA, vet jag att de hade dem precis där vi bodde, där jag gjorde postdoc. Men det är ju helt ofattbart precis, tycker jag.
Mm-hmm.
Och det blev ju ett Nobelpris för inte så länge sedan, visst var det ju så?
Mm.
Bara några år sedan nu så var precis. Det ju liksom den biologiska klockan. Så det där håller jag med om, men vi är inte riktigt överens om då hur långa dygn folk har. Men du har en tredje sak att hitta på då?
Ja, alltså där skulle jag vilja säga en sak om självkännedom, för att det är lite det som jag skriver mycket om i grunden, att man ska försöka känna in sitt eget mående, hur man mår och hur man lever, om ens livsstil funkar för en eller inte. Och det är många som har ganska svårt för det här, för att de tar sig inte tiden till att känna in hur det känns på insidan. De stressar runt hela dagen istället för att spendera de extra 10 minuterna som blir över i till exempel meditation eller att bara ta det lugnt i tystnad, så spenderas den tiden vid en skärm. Det är liksom, någonting ska hända hela tiden. Man vill stoppa någonting i munnen eller scrolla på mobilen eller titta på ett tv-program. Och det gör att det blir liksom väldigt brusigt på insidan och man vet kanske inte riktigt hur man mår eller hur man känner. Så att,
men det är någon slags rastlöshet i största allmänhet.
Ja, det är väldigt många som har den här rastlösheten och som hela tiden måste ha någonting. De blir väldigt, väldigt stressade om stimulansen uteblir bara för några minuter. Så att kunna öva sig lite på det, att kunna ta, kanske börja med 10 minuter, sen kanske en kvart, sen kanske en halvtimme. Och försöka lägga in det i schemat. Och bara få känna in, skanna av hur man själv mår. Man skulle kunna kalla detta för meditation. Och det är ett av mina topp biohacks. Att jag mediterar nästan en timme varje morgon. Mm. Och det är någonting som jag tycker ger extremt bra effekter både fysiskt och mentalt. Att det lugnar ner hjärnan, man blir fokuserad. Och det finns också väldigt mycket vetenskapligt bevisade effekter av meditation. Som att man faktiskt bygger mer neuroner och man får mer gråmassa och mindre risk för Alzheimer.
Mm-hmm. Ja, jag känner en viss skepsis där. Ja. Men har man den förmågan så har man säkert goda förutsättningar. Jag tror mer det kan vara ett associativt samband. Det kräver ju en ganska specifik hjärna för att klara av att meditera, tror jag. Att man har
man
den förmågan.
Man kan öva sig det här.
Ja. Ja. Ja, nej, det är klart att man kan, men jag tror att även de som kan träna upp det har nog väldigt goda förutsättningar just till att fokusera. Men jag tycker det där gränsar till ADHD-diskussionen. En del kan ju inte fokusera. Och det kallas ju ibland då för attention deficit disorder, liksom, att man har svårt att fokusera kort och gott. Vilket ju ADHD egentligen innebär från början, att man inte kan sätta sig ner och lugna ner sig.
Ja.
Så är det ju liksom medicinskt med de svårare formerna. Och det gränsar ju förstås till rastlöshet och svårigheter att lära in. Du har ju bevisligen väldigt lätt att lära in snarare.
Ja, det finns en korrelation också mellan just att vara en god meditatör och att ha en akademisk talang.
Ja,
så att det talar ju för det du säger, att det finns någon slags
läggning. Ja, jag tror det är Nej, men det där är väldigt spännande. Men nu måste vi hoppa tillbaka till huvudämnet här igen, biohacking. Ja. Du tycker inte att det är väldigt individuellt och egoistiskt nästan då?
Alltså, jag kan väl tycka att det är mer egoistiskt att gå runt och må dåligt och förpesta sin omgivning med sitt dåliga humör och sitt dåliga mående än att faktiskt ta ansvar för att göra någonting åt det.
Oj. Det var precis tvärtom mot vad jag tänkte med då. Det var alltså väldigt altruistiskt. Det var att tänka på alla andra som gör.
Ja, men det blir en bieffekt av det.
Ja. Nej. Vad säger de alla tillskott som gärna diskuteras inom biohacking då? Eller åtminstone förändringar då, som att man ska ha såna här kortkedjiga fettsyror i kaffet istället för mjölk. Är det något som du tycker?
Alltså, kollar man på, alltså om man skulle googla på biohacking så kommer det ju komma upp så mycket produkter och så mycket tillskott och sånt. Och vissa av de här tillskotten kan säkert vara jättebra. Vi säger om man skulle ha D-vitaminbrist till exempel, eller en dokumenterad B12-brist som många har. Absolut. Att ta extra D-vitamin på vinterhalvåret eller lite extra B12 då. Jag får ofta göra det själv. Av någon anledning har jag ofta lågt B12.
Du kollar det alltså?
Ja, det gör jag. Jag brukar kolla
det. Det är väldigt klokt.
Ja, och jag vet också att det påverkar ju den mentala hälsan ganska mycket att ha låga B-vitaminvärden.
Alltså B12 är ju direkt alltså att ha betabrist är ju perniciös anemi som det heter, alltså livshotande blodbrist, och det var det ju verkligen, det går ju att dö i det. Jag har sett en eller två patienter genom mina över 30 år som läkare som faktiskt varit nära att dö av B12-brist för att alla röda blodkroppar bara spricker.
Ja.
Och dessförinnan, vilket är säkert mer det du är inne på, så behövs ju B12 för att nervcellerna ska kunna funka. Och
precis.
Ett typiskt symptom är ju att man tappar känseln i fötterna för att nerverna är så dåliga helt enkelt.
Yes.
Och slutligen, det håller du säkert också med om, så är det ju väldigt svårt att få i sig B12 om man är vegetarian eller vegan.
Det är komplicerat alltså. Ja, man kan ju försöka, men det är inte lätt.
Jag är inte jätteexpert på vad det finns allra mest, men i princip är det ju väldigt mycket kött i fråga om, alltså kort och gott, som är den viktigaste källan för allmänhet att få i sig B12. Det trassliga i sammanhanget är ju att det är svårt att ta upp B12 ur maten. Det krävs en så kallad intrinsic factor som produceras i magsäcken för att det överhuvudtaget ska ta sig upp, och det är också vanligt att man har brist på den faktorn. Ibland av en ovanlig, eller förlåt, ganska vanlig autoimmun åkomma, där man alltså bildar antikroppar mot intrinsic factor. Så att det är både svårt att få i sig, extra svårt om man är vegetarian, och man kan ändå ha brister i förmågan att ta upp det lilla som finns i maten, även om man äter en hel del kött.
Ja, definitivt.
Enda trösten vi har påstå med B12 är väl att har man fått i sig bra i någon period så är man väldigt duktig på att lagra det. En gammal siffra jag lärde mig när jag läste medicin, jag vet inte om den exakt gäller den, men att man kan ha lager som klarar sig över 10 år i levern av B12. Så att
wow.
Man har det finns marginaler ändå, men hur det nu än är så får man aldrig i sig tillräckligt, så är det ganska allvarligt.
Ja.
Och det är absolut ett sånt vitamin man ska kolla upp, tycker jag.
Ja, definitivt.
Om du skulle vilja plocka ut några prover som du tycker att man ska mäta upp för att klara sig inom biohacking-sfären särskilt bra, vad skulle du tycka är lämpligt att testa då?
Pratar vi blodvärden nu?
Ja, det är vad jag tänker mig som doktor.
Ja, jag tycker ju att det är ganska oroväckande många som har just D-vitaminbrist på vinterhalvåret. Och sen är det B12 då som vi pratat om. Och jag tycker ju HbA1c är väldigt intressant. Långtidssockret, alltså ens blodsocker över tid, de senaste 3 månaderna ungefär. Där är det många som ligger ganska högt. De behöver inte ha diabetes typ 2, men de kanske är på god väg att utveckla. Och det kan man ju detektera då genom att titta på HbA1c. Och det kan vara väldigt intressant. Och har man då till exempel övervikt, kronisk övervikt som man inte riktigt blir av med, bukfetma, kanske lite högt blodtryck och sånt, då kan det också vara intressant att titta på sina kolesterolvärden till exempel, framförallt sitt LDL.
Men det räknas inte här, nu var det brister.
Ja, nu var det bristerna.
Ja, alltså vilka vitaminer med. Men jag kort och gott avbryter lite där, jag håller verkligen med. Kan man inte lägga till ämnesomsättningen då, för det är så himla vanligt att folk har i sammanhanget, för det kopplar ju till B12-brist att man ofta har sköldkörtelsjukdom också.
Precis, och så det är supervanligt, särskilt bland kvinnor, och det är också ökande.
Nej, det är jättevanligt.
Uh-huh.
Ja, där tycker jag vi är väldigt överens. Det är ju lätt att få kollat på sin vårdcentral, tycker jag.
Jo,
det ska
det
man ju
det.
Kunna begära faktiskt.
Ja, nu finns det ju de här.
Inga dyra saker heller faktiskt att testa.
Nej.
Jag måste avslutningsvis få ställa en mycket mer generell fråga här. Liksom. En del tycker, eller många tycker, att det nästan är ett krig mellan traditionella hälsorådgivare. Och där räknar vi Livsmedelsverket till exempel, Folkhälsomyndigheten. Och sådana som du, och kanske jag, Jonas Kolting, kostdoktorn med flera. Vad tycker du om det här?
Alltså,
varför är det så svårt att komma överens?
Alltså jag tycker väl inte att det är något direkt krig, kan jag inte tycka. Utan jag tycker väl att många gånger så går det ändå att föra en ganska sansad debatt.
Med Livsmedelsverket, frågetecken.
Med Livsmedelsverket, det har jag inte ens vågat försöka faktiskt. Men jag tänker rent, jag vet inte hur det skulle gå till. Men rent generellt så tycker jag ändå att folk är ganska öppna. Om man kan förklara hur saker fungerar och hur saker skulle kunna fungera på ett alternativt sätt och kan backa upp det med lite vetenskapliga studier, lite fysiologi och att man visar att man liksom förstår hur saker funkar, då tycker jag att man kan ta många diskussioner på en ganska sansad nivå. Och det behöver inte bli krig.
Vart du positiv och snäll.
Ja, jag är superpositiv.
Jämfört med hur jag plötsligt känner att jag har framstått under min karriär. Ja, jag tycker det var en bra avslutning. Det var jättekul att du kom hit.
Ja, det var jättekul att vara
här. Att du är så positiv.
Ja.
Thank you.